Hon vandrar om natten. Av Lupina och Jala. Uppläst av mig, Benny Kalén. Örebro 1883. Det var med viss motvillighet så fröken Victoria steg av tåget vid Örebro norra järnvägsstation. Med de nya moderna fordonen som trafikerade Metropolexpressen tog resan från Stockholm bara en timme och vagnarna var betydligt bekvämare än på de gammalmodiga tågen. Visserligen kostade biljetten lite mer, men det kunde allt hennes far kosta på henne, nu när han nödvändigtvis skulle skicka ut henne på obygden. Med en tung suck skruvade hon olustigt på sig i tanken att tillbringa 2 månader långt borta från sina väninnor och Stockholms alla nöjen. Ett långbesök hos farbror Anton hade då rakt inte ingått i hennes sommarplaner. Det var fadern som ansåg att det vore lärorikt för henne att klara sig själv ett tag och uppleva något annat än storstaden. Hon såg sig omkring, men det verkade inte vara någon där för att möta henne. De passagerare som stigit av samtidigt som henne hade redan lämnat perrongen. Victoria började gå mot stationsbyggnaden för att se om någon väntade på henne där. Det var en fin dag med strålande solsken som gjorde för att flanera i staden med goda vänner. Hon hoppades att ingen skulle dyka upp för att möta henne, för då kunde med gott samvete köpa en biljett till nästa tur hem till Stockholm. Irriterad fällde hon upp sitt vita spetsparasoll och bestämdes för att aldrig någonsin resa till en sådan landsortshåla som Örebro igen. Hennes föräldrar fick säga vad de ville. Hon skulle vägra. Som hon längtade till sin 25-årsdag, när hon äntligen skulle bli myndig och fri. Men under ytterligare 3 långår var hon tvungen att rätta sig efter fadern. Det var inte rättvist. Hennes yngre bror hade mer frihet än vad hon hade. Det borde baseras på ålder och ansvarsfullhet och inte på kön. Undligt nog tyckte flera av hennes väninnor att det var helt i sin ordning att deras fäder och i framtiden deras äkta makar hade kontroll över deras förehavanden. Vissa gick till och med så långt som att säga att de tyckte det var skönt att slippa ta ansvar för något annat än hem och barn. Det skulle vara en uppgift tillräckligt krävande. Detta höll Victoria med om, fast själv ville hon varken ha man eller barn. Sköta ett hushåll var inget som lockade henne. Det måste finnas andra sysselsättningar för en kvinna. Hon hade bara inte hittat sitt kall ännu. Om hon fötts som man hade hon minst inte behövt åka till Örebro. Då hade hon kunnat välja att stanna i Stockholm eller kanske resa till Köpenhamn istället. Ovanför henne började trädens grenar vaja febrilt och lövens somriga prassel dränktes av ett för henne obekant ljud. Oväsendet växte sig allt starkare. Victoria fällde kvickt ihop solskyddet igen för att förhindra att det blåste sönder och satt sedan händerna för öronen i ett fruktlöst försök att utstänga oljudet. Samtidigt tittade hon upp för att se vad det var som orsakade det. Långsamt sänkte sig den märkligaste tingest. En typ av flygande fordon med en stor propeller som fick dammet på planen framför stationshuset att virvla. Solljuset reflekterades i den blankputsade mässingen och bländade henne först. Men när förkastaren väl landat såg hon till sin förvåning att flygaren vinkade till henne. Naturligtvis kunde det inte vara någon annan än farbror Anton som färdades i en dylik vehikel. Victoria stack in parasollet under armen, tog upp sitt handbagage med ena handen och höll fast hatten med den andra. Hennes skjuts hade anlänt. Välkommen ombord, ropade Anton, utan att bry sig om att lyfta på de klumpiga skyddsglasögonen för att blotta sitt ansikte som hövligheten krävde. Är det allt bagage du har med? Resten kommer senare med godståget och skickas med bud till gården, svarade Victoria. Men Anton hade redan ökat propellens hastighet igen och ljudet kvävde hennes svar. När flygfordonet lyfte vertikalt fick hon en sugande känsla i magen.